hur långt liksom vill vi gå i att automatisera våra liv så att vi inte, så att jag inte behöver lyfta en penna eller jag behöver inte koka mitt kaffe eller. Och det finns ju en sån här specifik fetisch som du strävar efter att komma i tillstånd av, liksom ett spädbarn. Okay. Du hittar videon på YouTube för det här också.
Hur långt kan automatiseringen gå? Är det möjligt att den fortsätter tills vi människor blir fullständigt överflödiga på arbetsmarknaden? Kan vi till exempel tänka oss ett framtida Hollywood som totalt domineras av en studio, vi kan kalla den Intelart Pictures, där hela produktionen, från manuskripten till de färdiga filmerna och tv-serierna, på löpande band strömmar ut ur en massiv datacentral? Är en sån framtid i så fall en mardröm? Eller kunde den rent av vara ett paradis? Det här är andra avsnittet av Framtidens människa, en podcastserie i 8 avsnitt, där vi den här gången kommer att föreställa oss livet i ett helt automatiserat samhälle. Jag heter Viktor Granö och sitter i ett mycket trevligt kök på Skatudden hemma hos Isabella Holm, expert på digital förändring. Hej på dig.
Hej.
Expert på digital förändring, det var ungefär så mycket jag kunde säga. Jag tror att du själv bäst kan berätta vad det är du sysslar med professionellt.
Ja, alltså jag jobbar för teknologi- och designbolaget Reaktor. Och vi jobbar alltså också hemskt mycket med AI-lösningar nu för tiden, som ju blir allt mera populärt och viktigt. Så det som jag gör mycket är att jag hjälper våra olika kunder, alltså organisationer, att förhålla sig till det digitala. Så jag hjälper dem göra strategier och hjälper dem också tänka på vilken slags värde de vill skapa i vad det än är för produkter eller tjänster de gör.
Okej, och om jag inte har fel så är din bakgrund också att du har studerat ekonomisk historia.
Ja, så jag studerar social och ekonomisk historia och internationella relationer. Så jag jobbar då med en relativt ännu tills vidare ovanlig profil i ett teknologibolag. Det vill säga jag är en samhällsvetare. Så jag har varit van vid att betrakta samhälle just liksom i princip nerifrån upp. Alltså det att vad är verkligheten för människor då de lever i ett samhälle i olika tid och rum. Och också det hur liksom till exempel teknologisk förändring och så här massiva liksom strukturförändringar påverkar samhällen och vanliga människor.
Och det är, kan vi nog väl utan att det är kontroversiellt säga att vi har idag en massiv teknologisk förändring på gång.
Ja, definitivt.
Du, vi bara säger, ifall det var någon som inte är bekant med förkortningen AI så kommer vi riktigt snart att öppna upp den. Först tänkte jag gå in på den här vägen. När du har studerat ekonomisk, lagt in i ekonomisk historia, så handlar det väl ganska mycket om, eller teknologisk utveckling handlar i hög grad om att människan har utvecklat nya verktyg. Eller hur, och verktyg tänker jag då att är uppfinningar som människan kan använda för att effektivare utföra det som människan har utfört. Det som människan utför. Till exempel då en kalkylator, en räknemaskin som uppfanns på 1500-talet, någonting sånt här i första. Nej, det fanns väl några sådana primitiva kalkylatorer också redan på antiken, men det är nu inte det viktiga. I varje fall, de utför räknearbete effektivare än vad människan kan göra det snabbare. Spinning Jenny, som var den här spinnmaskinen som var en av de största
textilindustrins
som sparkade igång egentligen industriella revolutionen på 1800-talet. Så ja, den helt enkelt spann mycket effektivare än människor kunde göra. Men om vi nu går då till det här, den uppfinning som vi har fokus på i det här avsnittet, AI, nämligen artificiell intelligens. Kan du, Isabella, hjälpa mig? Vad är AI?
Jag tyckte du egentligen liksom gav en ganska bra bakgrund där just med att prata om de här redskapen och att människorna strävar efter att på något sätt automatisera arbete hemskt länge. Man kan gå tillbaka i alla fall 2000 år till det när man har uppfunnit det här vattenhjulet för att hantera till exempel spannmål och allt möjligt annat. Så det är en form av tidig automatisering helt i praktiken.
Ja.
Med AI så talar man alltså om en slags maskin eller teknologi, egentligen vilken maskin som helst, som på något sätt kan tolka sin omgivning, till exempel se eller höra eller räkna utgående från siffror. Det kan vara egentligen vad som helst. Och att den sen förmår handla för att maximera chanserna att nå sitt mål. Så att om målet är till exempel att sortera olika slags förpackningar. Ja. Om man tänker en sån här uppgift. Så då måste den ju kunna på något sätt, den måste ju se de förpackningarna. Och hur, liksom, då pratar man om machine vision. Maskin har en förmåga att använda något som liknar ett synsinne.
Ja.
Och då är det till exempel ett exempel på en AI-redskap.
Så det som skiljer den här AI:n med ett synsinne från en kamera är att den inte bara inhämtar visuell data, inte bara plockar upp bilder utan också kan tolka de här bilderna?
Ja, alltså det är en jättebra precisering just. Så det är egentligen just att den också har en förmåga att på något sätt lära sig. Alltså den kan förbättra sin prestation. Och här kommer vi då liksom bara... det här är då, därför är jag så luddig också i det här svaret, för att alla är ju oense om vad det här AI egentligen är. Men det här är en slags förenkling. Så att det är, du har ett redskap som kan tolka något, den kan lära sig på basis av den information vi ger den. Så att man ofta lär upp AI-redskap genom att de får till exempel titta på miljoner olika bilder på de här förpackningarna för att lära sig känna igen vilken som tillhör vilken kategori. Så de sköter ofta ganska enkla uppdrag egentligen, som just sortering.
Ja, så det som skiljer, kan man säga så här, att det som skiljer artificiell intelligens från då tidigare eller enklare dataprogram, för det är fråga om dataprogram, eller?
Ja.
Okay. Så enklare dataprogram är att det här programmet utvecklar sig. Det blir liksom bättre och bättre på sin uppgift, förhoppningsvis. Det förändrar lite. Det finns en utveckling där.
Ja. Ja.
På samma sätt som för då, en människa, ett barn som lär sig nya saker hela tiden.
Ja, bara att det just är en maskin och den har liksom, sen har det ju sina svagheter. Så till exempel för AI som har lärt sig att kategorisera de där lådorna eller de här förpackningarna, så kan det vara svårt att sen tillämpa samma lärdomar i något nytt när den får något helt ny slags liksom uppgift.
Just det.
Människan har igen det att när man lär sig någonting så har man liksom en abstrakt förmåga att du kan liksom tillämpa, du är bättre på att tillämpa i flera sammanhang än vad en maskin är.
Men om vi talar om intelligens så då tänker jag... För mig känns det underligt att kalla någonting som vi, om det är korrekt att kalla det för intelligens, så är det också, blir det konstigt att kalla det för ett verktyg. Kan man kalla AI-maskinen för verktyg? Det vill säga, gör de någonting som är lite annorlunda än bara förbättra det människan gör?
Alltså det är ju just det som är kanske den där frågan, och där var det finns liksom många teorier, och sen en annan sak vad som liksom är praktiskt redan gjort. Så vi pratar om, man delar AI egentligen i två huvudkategorier. Ena är sån här snäv AI, kallas narrow AI. Och det är just såna som du tränar den här maskinen då till att utföra något specifikt uppdrag, liksom om och om igen. Intelligensen kommer ifrån det att den har så mycket större kapacitet att liksom hantera data än till exempel människohjärnan. Sen när vi pratar om sånt som till exempel då, den andra kategorin är general AI, som liknar kanske det här vi ser i filmer. Det är liksom någon sån här liksom en superintelligens. Det behöver inte vara riktigt det, men någonting som helt enkelt har en liksom bredare...
En allmän förmåga till inlärning.
Ja, ja. Precis.
Var har vi idag AI förutom i sortering av sopor?
Egentligen det intressanta där är ju att det finns... Jag tror att vi alla möter på AI säkert tiotals gånger per dag. Det är bara att vi inte riktigt märker det, just för att vi inte riktigt känner igen det. Så till exempel varje gång förstås som du gör en sökning på Google eller vad som helst, så den där algoritmen där i bakgrunden använder delvis liksom AI för att förbättra och göra det allt mer personifierat. Jag tänker också på att använda till exempel Siri eller någon sån AI-assistenter på din telefon, eller om man har Google Home som en sån här... där det också finns en slags AI-assistent för att hantera ditt hem. Du automatisera elkonsumtion eller belysning eller göra beställningslistor till butiken. Så det här är ju liksom praktiska exempel. Men jag tänker på liksom att för det mesta vad liksom AI används för, det är just att egentligen sålla information och föra fram det på ett nytt sätt. Så där har vi liksom Google-sökningar, där har vi om jag går till arenan. Finns det här ju de här rekommendationerna.
Just det.
Så det är ju också ett sätt att sortera information för dig. Liksom personifierad information som baserar sig på liksom hur du tidigare, vad du har brukat gilla att se på eller Spotify, samma sak, du har hela världens musik. Spotify har faktiskt någon av de liksom världens bästa sån här, både liksom algoritmer men också så här intelligent, hur liksom de föreslår musik som ska passa in i din smak, och det är ganska rent så där komplext liksom sammanhang. Det handlar ju inte bara om så där rytmer och vad heter det, och sådana mätbara grejer. Automatisering kopplas ofta ihop med utvecklingen av robotar. Mm. Och de behöver ju inte ha någon AI. Alltså de kan vara bara liksom, så att säga, normala datorer med några armar som gör saker och ting. Alltså, så det behöver ju inte liksom alltid finnas en intelligens där inne heller.
Men bra, då kommer vi går dit nu till automatisering. För alltså när man talar om teknik och framtid och arbete, så då är det ju de här riskerna som vi hela tiden som vi stöter på gång är risken för att arbetstillfällen försvinner, för att olika yrkesgrupper blir onödiga för att de automatiseras bort. Det är ofta det här, jag tycker åtminstone att det här är den formuleringen vi hör, att man automatiserar bort arbetsplatser. Jag har stött på, när det handlar just om det här, vad som kan tänkas, vilka arbeten som kan tänkas tidigast eller snabbast bli automatiserade, så jag stött på något som kallas för Moravec-paradox. Är det här bekant för dig?
Nej, berätta.
Okej. Moravec-paradox betyder att det är svårare att bygga en maskin som kan utföra förhållandevis enkla manuella uppgifter, som till exempel att diska, inte en diskmaskin utan diska för hand, än att bygga en maskin som kan utföra komplexa matematiska, lösa komplexa matematiska problem. Vilket då innebär att om man tror på det här, så är de arbeten som löper störst risk att automatiseras är de här såna vad heter det, vitkrags, white collar arbeten som kräver idag att man har en här högre examen, kan arbeta med att behandla information, som till exempel inom försäkring, mjukvaruutveckling eller bokföring. Har du då kommentar till det här?
Nej, alltså det där, och det finns ju alltså utmaningen här är ju att där är en forskare jätteoense att vad det här kommer att inverka mest. Men definitivt just såna uppgifter som där helt enkelt som är mest tillämpade just för datorer. Alltså där det är, du räknar ut saker och ting, så att säga. Så att ja, det är förstås liksom, det är såna zoner där det relativt inom liksom en relativt kort tid kan liksom utvecklas mer automatisering. Sen annat är också sånt här att det finns nog liksom det allra liksom lättaste kanske egentligen nog också så här fysisk aktivitet i såna miljöer som är jätte så här förutsägbara. Att om det är, alltså man tänker sig sånt som tidigare också människor har gjort vid de här fabriks, vad heter de här
rullande löpande banden.
Alltså det kan ju vara liksom sånt som är väldigt hur ska jag säga, det är bara en repetitiv rörelse egentligen, att du till exempel lyfter en låda och placera den någon annanstans. Och det kan ju robotar, då har man kunnat göra det förstås hur länge som helst redan, och de behöver ingen AI nödvändigtvis för det. Men att det som vi ser nu är liksom, förstås diskande är ju igen en mycket liksom mer komplex uppgift. Så det beror igen på att tänka man på att vad känns komplext för människohjärnan, eller för vad är liksom maskinens logik. Så det är ju det som vi måste utgå från, att vad är lätt för en maskin, och det är nog liksom, liksom att kvantifiera och att utöka liksom den typens kapacitet. Men sen allt som är så här, hur ska vi säga, mer kinetiskt, kräver en liksom sån här känslighet,
fingerfärdighet.
Så det är ju liksom förstås jättesvårt, om än inte omöjligt. Men vi ser nu liksom att kanske det som sparrar den här utvecklingen är också att priset på sån här robotar som man kan använda inom till exempel industrin, så ja, det är alltså priset sjunker på dem. Så det blir liksom allt billigare att investera i den typens teknologi, medan kostnader för att ha människor som jobbar hos dig ökar, alltså generellt sett. Men sen återstår det ju att säga att i vilket skede liksom har vilka organisationer en sådär vilja eller kapaciteten så att liksom ta i bruk en sån här ny teknologi. Vi är i ett skede där, alltså AI behöver ju då data för att du ska kunna överhuvudtaget göra något. Det är alltså information på basis av vad du kan lära dig från. Ja. Så nu för tiden, vi har hur mycket data som helst. Det är verkligen liksom inget problem, utan problemet är att vi har ingen liksom system ännu för att hantera all den här datan. Och för att du ska kunna bygga något sådana här vettiga liksom AI-redskap så måste du liksom vara jättebra än på att tänka på de här sakerna och vara mer liksom, så att säga, datadriven. Så att det är nog, de flesta organisationer har en ganska lång väg nog att gå där.
Det här, jag har läst i att vändpunkten kommer när AI börjar utveckla AI själv. Och då ifall AI kan, ja, det här vill du kanske kommentera.
Nej, jag tycker det är liksom, jag älskar samtidigt det här att vi behöver just den här konstaterandena som det här, för att det liksom visar på något sätt att vi har sån här någon kontroll över framtiden. Att nu vet vi att nu har något hänt. En har ju varit också att då när AI vann i schack till exempel.
Det var visst 2004 har jag skrivit upp här.
Ja, och sen nästa steg efter det.
Alltså 2004 över den rådande regerande världsmästaren.
Över den regerande, ja.
I schack.
Ja. Och då ser man att det var också en sådär att oj nej, att hur kunde det här hända? Men då är det samtidigt ett spel som redan har haft en stor kultur över att man spelar det via, alltså över dator. Och det är ju liksom en maskin som kan lära sig från hundratusentals, om inte miljoner, schackspel att liksom optimera sitt spelande. Det är ändå ett väldigt så här logikbaserat. Medan till exempel det här östasiatiska gå-spelet. Så där var det först för... Var det 4 år sedan kanske som
2016.
AlphaGo... 2016, ja. Så det var då som när AlphaGo vann över liksom också den regerande, det var en koreansk mästare. Och där var det en jätte, jag tycker det är jätteintressant. Man kan gå och se den här videon på YouTube, det lilla klippet. Då när den här AlphaGo, som alltså är den här AI-maskinmästaren...
AlphaAI.
AlphaAI, ja. Så då man ser alltså precis när den gör... liksom väljer det här draget som leder till att den vinner. Och det är hur alla människor omkring och de som recenserar reagerar är att de undrar sådär att nu fick den här maskinen något fel. För det var ju liksom det dummaste möjliga. Det var väl ingen logik. Och det visade sig förstås vara liksom genidraget. Och det här var något som också då kändes som att ja, okej, nu har vi igen liksom kommit till någon punkt som vi borde liksom... jag vet inte liksom att jag tror att människan behöver en sån här känsla av sådana synbara, tangible liksom... milstolpar.
Jag tar fast det här på det här ordet du använder, just genidrag, och just att tanken att ett dataprogram, artificiell intelligens, kan göra ett genidrag. Det är, eftersom den vinner över den mest geniala spelaren igår, så måste man väl nästan kunna använda det. Men vid det här geni, för att vara geni så tänker jag man måste vara skapande. Det liksom kräver kreativitet. Och då till exempel har vi här två experter på arbets- och teknologisk, arbetsförändring och teknologisk förändring, Erik Brynjofsson och Andrew McAfee, som har sagt att allting som är repetitivt kommer att automatiseras i framtiden, kan man tänka sig, men inte de unikt mänskliga förmågorna, kreativitet, skapande och emotionell koppling. Men om vi kan kalla ett speldrag för genialt, så jag tänker jag att där finns redan kreativitet.
Det, jag tycker det är liksom, då fokuserar vi igen på människan, så det väcker en sån känsla hos oss, men är det ett tecken på något genialiskt? Så det som det här visar, just den här AlphaGo's, det här genidraget, är liksom ju egentligen att man har liksom lyckats hitta något perspektiv som inte vi liksom människor hade sett. Det vill säga, när den här maskinen har tankat just av de här liksom olika versionerna av gåmatcher som har spelats, och i liksom alla tänkbara variationer. Så för den här det kanske bara varit precis lika logiskt matematiskt drag som vilket annat som helst. Och då är det egentligen inte liksom, hur ska jag säga, då är det inte nödvändigtvis ens kreativt i sig. Utan det följer ju bara precis samma liksom matematiska logik. Det är bara någonting som vi liksom människor har fast underskattat.
Mm. Då blir min följdfråga är att finns det någonting utanför den här sfären, någonting som inte kan, något som AI inte kan nå? Jag menar, om det som i våra ögon är ett helt från det blå hämtades liksom inspirerat genidrag, från, ifall det draget från AIs perspektiv bara är ett logiskt drag, så kan man fråga sig att är allting det som vi ser som, kan man tänka sig att allting det som vi ser som inspirerade genidrag kan, så att säga, på något plan betraktas som kalkylerade logiska drag? För att när man pratar om vad, finns det något arbete som inte kan automatiseras, så har jag flera gånger stött på att man pratar om de här skapande arbeten. De konstnärliga arbeten till exempel, de kan åtminstone inte automatiseras. Men vad tror du om det?
Nej, no, där är ju alltså, det här är igen klassiskt där igen för människan, att vi känner att vi har något sånt här jätteunikt. Och jag säger inte alltså att vi inte har det. Men sen liksom vill vi just kategorisera det till det som att konsten är liksom, det är den här grejen. Och vi vet förstås att det är när man sätter in och googlar till exempel AI art. Så du hittar ju hur många konstverk som helst som har blivit, som är fullständigt AI-genererade. Det finns ju till och med sådana som har sålts på auktioner.
Okay.
Så det finns alltså utställningar också med AI-konstnärer, flera stycken. Så det här är ju liksom förstås en form, en slags liksom subkultur kan vi säga. Där jag tror att det som när man pratar om att vad finns det som liksom AI inte kan göra och varför man också, istället för att liksom bara vara rädd för att arbetsplatser försvinner, vilket definitivt kommer att ske. Så samtidigt så, no, historiskt sett så vet vi att sådana nya teknologier hämtar mer arbetsplatser med sig än vad de liksom får bort. Mm. Det här betyder ju inte att det ska upprepa sig nu, men det är ändå liksom, det finns hemskt många olika slags, till exempel förmågan att leda människor. Så det är inte så hemskt motiverande att du har en liksom maskin som chef. Vi ser det här samma sak, det här har ingenting med AI att göra, men kanske det att människor väljer ofta att gå och ta en takeaway-kaffe, till exempel, fast det är bara en vanlig sump från en disk och beställa det av en människa istället för att bara gå till en maskin.
Just det.
Och det här är ju liksom så här klassiska berättaren då om vad liksom människor söker efter och vad människor också vill ha.
Men vi vill mötas.
Ja, och samtidigt vad som också är jättesvårt sen att så att säga outsourca till en maskin. Så det som man nog pratar om är mycket att det liksom stiger, att sådana här humanistiska vetenskaper stiger, för att det handlar mer och mer om egentligen liksom att kunna både samarbeta och leda människor och varandra. Att den typens uppdrag, och också leda sina AI-kollegor.
Okej. Så länge de vill ha oss som chefer kanske. Men för att gå tillbaka hit, koppla till vårt öppningsscenario med Intel Art Pictures som Hollywood Studio som styrs av, som helt och hållet kontrolleras av AI. Det är kanske, det scenario i dess helhet är kanske ganska långt härifrån, men att skriva ett manuskript till en långfilm är kanske inte helt osannolikt. Det följer, jag själv håller på att skriva manus och har läst böcker om hur vi ska göra det här bättre, och att bli bättre på det, åtminstone ifall man följer Hollywood-modell, handlar om att bättre och bättre behärska en kurva som man ser i alla fungerande filmer. Och det här, behärska kurvor, det, där har jag ingen chans mot maskinerna.
Men det som du har en chans är liksom, det är just att den där delikata förmågan att balansera den där berättelsen på ett sätt där det kan finnas någonting till och med klumpigt där. Alltså det, för det här är ju igen någonting att sen när du har en maskin som optimerar, så kan det också bli liksom för sådär, något ser lite förskinande ut, det är lite för liksom perfekt, och då plötsligt så känns det också liksom mindre trovärdigt och också kanske mer främmande. Så det ser man till exempel, att samtidigt lever vi också i en tid där det är så här ganska så här trendigt med, det finns alla liksom så här, vad heter det, microbreweries, och vi har jättemycket sån här hantverksöl, vi har hantverkkaffe liksom, är också ett hantverk, och liksom en allt högre sån här kanske uppskattning mot den typens liksom mänskligt skapande som riktigt så här. Och det är klart att nu kan du ju generera också i något skede någon vad heter det, en maskin som kan beakta den här. Det blir liksom som en kod det också. Men att det finns något, tycker jag, fint där att så här konstverk bär ändå på liksom en tonalitet som kommer från sin skapare på något plan.
Till exempel när man programmerar musik så kan man använda en funktion som heter humanize, att förmänskliga, och då gör man just att det blir lite klumpigare.
Men där ser man det, liksom, att det är inte helt för synk.
Nej, men samtidigt så lär vi oss att det här är ingenting som inte AI kan lära sig att efterapa, ifall det är det som tjänar syfte bäst.
Ja.
Okej, men du, om jag nu läser dig rätt, så är det ändå inte, du ser inte som en överhängande risk att alla arbetsplatser automatiseras.
Jag ser inte som en överhängande risk, nej. Men jag tycker det är viktigt att man helt enkelt försöker skapa sådana här liksom också kausala visioner och fundera på liksom att vart någonting kan leda. Mm. Så det funderar jag här mycket på, att det liksom finns kanske ändå liksom, i sån här allmän diskussion så finns det ganska lite. Det finns inte så hemskt mycket såna visioner i liksom vardagspolitiken, till exempel. Vi har haft piratpartier som ju liksom i Europa har tagit upp frågor som liksom överhuvudtaget berör ett slags liksom teknologi, samhälle eller data och, liksom, och dess roll i samhälle. Men att annars är det någonting jag liksom ibland lite orolig över, den där bristen på. det på finns vision och kunnande.
Det finns en sån vag punkt någonstans på en lista på spetsprojekt, vi ska ha digitalisering. Ja. Så liksom, det är det bara, vi säger ordet digitalisering och sen så gömmer vi oss.
Men det, alltså det, just precis, och sen gömmer man sig och det liksom känns ju stort och skrämmande. Och sen har vi ju liksom helt enkelt också ett problem med den här AI-diskussionen och hela liksom diskursen är ju också det att den är så bekant för oss i, liksom ur, i fiktionen. Så vi har alla en slags liksom AI, inbyggd liksom AI-rädsla och en, eller en bild av det också. Och det är jättesvårt ibland att separera det från vad, liksom, att vad, är det man egentligen, vad är det egentligen jag kan göra med den här teknologin? För att det är mer som en slags karaktär, det är liksom HAL i Space Odyssey och så vidare.
Men vi har hittills huvudsakligen pratat om automatisering som ändå en risk för att arbetsplatser läggs ner, men man kan, åtminstone så har jag bevisat på att vissa kan se det som en, tvärtom som en möjlighet. Och du nämnde nyss HAL, det vill säga datorn, den kraftiga datorn i 2001, en rymdodyssé av Arthur C. Clarke. Och Arthur C. Clarke, just han har sagt så här: "The goal of the future is full unemployment, so we can play." Alltså, målet för framtiden är fullständig universell arbetslöshet så att vi kan leka. Så om vi tänker oss så här att samhället totalt automatiseras, så är det inte så att vi inte kan arbeta, utan vi behöver inte arbeta. Finns det som en möjlighet? Ja, vad väcker det här för tankar hos dig?
Nej, så jag tycker det där är just, det är just den där typens tankar som så att de kan låta dystopiska eller utopistiska beroende på vem man frågar. Mm. Så det är ju precis det som helt enkelt behövs. För det där har vi liksom visionsnivån av det tänkande. Att vad är det som skulle vara liksom värt att sträva efter? Grejen här är ju förstås att det här har definitivt att göra med liksom kreativitet i att bygga samhällen. Så det är ju det, hur förmår vi att överhuvudtaget liksom tänka om det samhälle som vi nu bor i? Mm. Därför behöver vi ju sånt som science fiction och annat som liksom hjälper oss att leka med de här tankarna, oberoende om de är realistiska eller inte. Så jag funderar liksom bara att om jag tänker på din arbetsdag, så hur skulle den se ut om vi skulle automatisera den? Att om vi skulle liksom börja med att automatisera till exempel hälften av din, eller 10% av din arbetsdag, att var skulle det liksom börja? Att där handlar det ju om att liksom tänka på att var det som det här skulle tillämpas i praktiken. Mm. Och att sen liksom, och att vad skulle du sen göra med den där extra 20% tid? Att vi säger att till exempel här nu att vi har en inbandning på gång, och om det finns här i bakgrunden liksom ett system som kan på ett jättebra sätt kategorisera den, den kan liksom göra någon sån här basic liksom grundläggande städa filen. Så den, vet du, har gjort det där liksom starten på editeringsarbete, så att du sen kan bara fokusera på den så att säga kreativa biten liksom, och skapa en sån här rytmisk och fin helhet av det hela. Men där, så där jag menar, det är ju liksom att det är ju där var det börjar, och sen kommer man vidare till det att sen att om tankeleken är den att det faktiskt är liksom, ska vi säga 90% eller en 70% av ditt arbete som plötsligt liksom kan på något sätt outsourcas helt enkelt. Så ja, vad händer åt ett samhälle då?
Vi talade om tidigare att det kanske finns råder en viss brist på visioner, samhällsvisioner, vad kan vi göra av AI, vad kan vi göra av den automatisering som är på gång? En som inte har brist på visioner heter Aaron Bastani, som har i fjol, 2019, kommit ut med manifestet Fully Automated Luxury Communism, helt automatiserad lyxkommunism, som så här, riktigt i korthet går det ut på det att de tekniska revolutioner vi har inom AI och materialteknologi och solenergi samt de obegränsade mineraltillgångar som finns på asteroiderna nära jorden och som då den här teknologin gör tillgänglig möjliggör en övergång till ett samhälle just där vi med Arthur C. Clarks ord kan leka. Det vill säga den här teknologin ligger nära när vi faktiskt inte alls behöver arbeta om vi väljer att inte arbeta. Och det här, han tar här till en gammal, han är alltså marxist, det kanske märks av namnet, luxury communism. Han tar till det här Marx-formulering, att vi går från nödvändighetens sfär till frihetens sfär. Så om vi nu tänker oss att det här är tekniskt möjligt, och för det första är det här någonting som vi så får oss välja. Det är inte så att det här, det också om ingen behöver arbeta betyder det inte att ingen kommer att vara tvungen att arbeta, utan det är någonting som vi i så fall kollektivt måste välja att leva i ett sådant samhälle. Och det förstås kräver att vi upplever friheten och leken som värdefull. Och det är det som vi ja, upplever att det här det skulle vara det viktiga livet. Så ja, då blir frågan just att vad skulle du göra om du kunde göra precis vad som helst av din tid? Vad skulle du göra, Bella? Hur mycket av det som du arbetar med nu skulle du fortsätta arbeta med om du inte var tvungen?
Det här är igen, om vi då utgår från att automatiseringen liksom har uppfyllts ja. Helt och hållet. Så då skulle ju alla mina liksom, sådana till exempel enkla administrativa saker skulle antagligen renskötas av någon annan. Så då skulle jag ju få fokusera på liksom, till exempel substans eller liksom, tänkande innehåll. Jag tror att det här är det som skulle gälla för liksom, ganska många. Speciellt om man jobbar inom någon expertroll, som det blir liksom kvar det som är den där själva substansen. Det fanns just faktiskt, en tidning läste jag en undersökning här om. Vet du, jag tar faktiskt fram den,
ja,
jag
har
den här bredvid. Ja, det är den här, vad heter det, yhteiskuntaalan, korkeakoulutetut, alltså förbunds, fackförbundet för det samhällsvetare.
Ja.
De gjorde en enkät om just värden och attityder inom arbetslivet, och det här var då bland samhällsvetare, så jag har ingen aning om huruvida det här representerar statistiskt, men i och med att jag själv är samhällsvetare ja. Så var jag förstås väldigt intresserad. Så att här kom det fram just att frågan är att om du plötsligt skulle få så mycket pengar att du skulle kunna leva liksom brett på det utan att arbeta, så vad skulle du göra? Och då är det bara 15% som svarar att de skulle fortsätta arbeta på samma sätt som de gör nu. Å andra sidan är det också bara 9% som säger att de skulle sluta arbeta helt och hållet.
Just det.
Så där ser man att det är liksom, de är ju båda egentligen såna marginallösningar. Medan det som de flesta svarar, nästan 30%, att de skulle försöka förminska mängden de använder på arbete. Så då kommer vi ändå liksom in på det att i alla fall i det här nuvarande samhället, att folk upplever mer den där helhetsbördan i samband med eventuellt liksom småbarns familjeliv, eller har du föräldrar du ska köta om, eller pendlar du jättelångt till exempel. Så det är den typens frågor som berör konkret den här tidsmängden som används på arbete.
Jag tror att det blir också problematiskt att prata om det här, skulle vi arbeta om vi inte var tvungna, för att jag tror att i hela tanken om vad arbete är så ingår det hos oss en föreställning att arbete är någonting som vi måste göra.
Det är och det är igen liksom det kulturella liksom kontext eller diskursen kring det, medan där är det så jätteintressant att studera är något som vi får,
ja.
Till exempel, som just ändå är liksom ett konkret också form av arbete.
Ja. Och det är kanske därför som Arthur C. Clarke valde just ordet leka, för leka det är någonting som vi aldrig, man kan inte tvinga ett barn att leka. Det är liksom, lek är någonting som föds ur rena glädjen att göra det. Alltså den här idealbilden som det här kan komma upp är då antikens Aten. Och då gäller det då inte för alla i antikens Aten utan för de fria männen. Och det är uttryckligen de fria männen, inte alla män och inte alla människor framförallt, men de fria männen som kunde leva sina dagar så är lite förenklat genom att gå omkring på torget och diskutera och leka och det här. Och skapa då ganska mycket, nämligen västerländska filosofin och det här västerländska drama och det här la grund för väldigt mycket av vår kultur. Och det här byggde på att andra gjorde arbete, nämligen slavarna och hemma kvinnorna.
Det är en form av automatisering också, bara att istället för en maskin så till andra mänskliga varelser.
Men nu då finns det eventuellt möjligheten att vi frigörs av de datorslavarna eller datorherrarna, beror på hur det går.
Det här, jag tycker att det där är precis det som är den diskussionen. Då kan man fundera på, där är ju liksom samhälleligt, så tänker jag på två nivåer. Det ena är liksom, det finns mycket argument för det att det på något sätt så här handlar om lättja, eller att det är en dum tanke att vi ska kunna arbeta mindre. Och vi vet ju förstås redan att innan vi började syssla med jordbruk, mänsklighetens historia, så arbetar vi hemskt mycket mindre än alla tider sen dess. Mm. För att liksom uppfylla våra grundläggande behov. Så att arbetsdagarna var det 3-4 timmar i liksom på flera håll i omvärlden.
Vilken dålig deal.
Dålig, mycket dålig deal. Och förstås, alltså, det finns nu andra dåliga delar av den här dealen, att liksom folk levde inte heller så länge och så vidare. Men jag tänker på den andra nivån att okej, vi säger att vi börjar då med att vi automatiserar liksom arbetslivet. Så jag tycker det är också intressant att varför diskuterar man bara om hur det påverkar arbete? Det som jag tänker på är att kan vi kanske, finns det något annat i våra liv? Vad allt vill vi automatisera? Hur långt liksom vill vi gå i att automatisera våra liv så att vi inte, så att jag inte behöver lyfta en penna eller jag behöver inte koka mitt kaffe eller var liksom, hur mycket vill jag ha? Vad är liksom den psykologiska drivkraften där bakom? Och det finns ju en sån här specifik fetisch som jag vet inte vad den heter, men där är tanken alltså att du strävar efter att komma i ett tillstånd av liksom ett spädbarn.
Okay.
Så det är så här blöj. Alltså det är liksom vuxna människor som faciliterar en slags sån här, en liksom en optimal baby-tillvaro. Där du har blöjor på dig och du blir liksom, vet du, du får maten och du får allting bli liksom omkött. Du behöver
inte ens hålla på med det här.
Ja. Du hittar videon på YouTube för det här också. Och men det som är intressant här tycker jag att det är att det här är någonting som till exempel fanns i, det var ju USA, så det var en person som höll på med det här och han kom fram i en liksom YouTube-video och sen blev det en stor debatt i liksom nyheterna om huruvida han är rätt berättigad till att få sån här social stöd. Liksom ja. Han var arbetslös också.
Just det.
Att om man liksom gör sånt här så det blir liksom som att han är en sån här dålig fattig så att säga. Att han gör sån här bizarra dåliga saker. Fast egentligen så finns det, jag tycker det är jätteintressant, för det som man fördömer där mest är ju liksom en känsla av att han inte vill jobba.
Just det.
Alltså. Så är det liksom en sån här, finns det, vad finns, jag vet att det här är liksom långtgående, men jag tänker ändå på att vad är de liksom psykologiska sån här drivkrafterna i en slags automatisering?
Mm. Jag försöker hitta på en smart säga till det här.
Sorry för sinnebilderna som springer runt i. Men jag tycker det är så intressant att det, liksom, att det är något som just att det är så här spontant, det är något som liksom alla, det känns så där löjligt och skamligt.
Så man kan tänka att det finns en tanke att om du är arbetslös, så då, ja, för det första så heter det ju inte längre, det får inte heta arbete, det ska heta arbetssökande, för att vara arbetslös så det är någonting du inte ska vilja vara. Du ska inte vara bekväm med att stanna i den rollen också, om du vet att du inte har någon chans att få ett arbete, ska du åtminstone tycka att det är en dålig sak.
Ja, och där kommer vi liksom framåt igen till att vad är den här liksom visionen och att vad är det som, ska vi säga att om visionen är att vi har ett samhälle där folk jobbar till exempel ens 40% mindre än vad de gör nu, så vad leder det här till för slags liksom kulturella kriser också, just när vi ändå är i ett samhälle där, ja, för oss alla säkert här, eller oss båda som sitter här och diskuterar, så att arbete är en jätteviktig liksom del också för identiteten. Samtidigt lever vi i en tid där unga generationer vill jobba mer flexibelt och med mer liksom betydelsefulla arbeten, att arbete och identitet blir allt mer liksom starkt ihopkopplat.
Isabella Holm, om du tänker inte bara inom det fält som du arbetar inom, utan helt du som människa här på jorden, hur ser du på framtiden? Vad betyder framtiden för dig?
Stor fråga, verkligen. Jag är nog nu ändå inne i den här liksom teknologiperspektivet, så jag ser att där finns jättemycket som kommer att hjälpa oss. Frågan, till exempel just allt det här att hur man kan ta tillvara solenergi som du nämnde som exempel och så. Utmaningen är ju förstås att hur man får liksom alla så här existerande samhällsstrukturer att hänga med och hur man får hela liksom människan överlag att hänga med, för att det är ju liksom teknologin i sig är kanske varken ett problem eller en liksom lösning, utan det är ju ändå här, det är ett redskap och det är hur vi väljer att använda det. Så förstås ser vi ju liksom oroväckande trender i vissa delar av världen där man använder teknologi mer för kontroll. På andra håll i världen så kan det vara något som används mer för att ge utökad liksom transparens och just möjlighet för liksom medborgare att helt enkelt ha bättre insyn i fast hur politiska beslut fattas och hur lagstiftning liksom blir till och så vidare. Men att nu är det ju, det är klart att liksom den största frågan här är ju egentligen hur vi gemensamt förmår liksom att tackla till exempel sådana globala problem som miljö, alltså klimatförändringen. Så det är nog stora frågetecken och det är där var specifikt liksom teknologi kommer att ha. Och också säkert automatisering och AI en liksom relativt stor roll. Sen hur automatiserade vår vardag kommer att bli, så det får vi väl bara vänta och se. du borde kanske föra sån här arbetsdagbok om våra manuella uppgifter just nu och se om de ännu finns om 3-5 år. Det är kanske där det börjar.
Det börjar där. Men det här programmet slutar här. Tusen tack Isabella Holm. Mitt namn är Viktor Granö och tack för att du som lyssnat har lyssnat hela vägen hit. Och lyssna också vidare på nästa, det vill säga tredje avsnittet av Framtidens människa. För då ska vi koppla våra hjärnor ihop med maskiner.